Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Ridsportpodden, Andrea Berlin möter. En podcast från tidningen Ridsport, där vår journalist Andrea reser runt och träffar hästsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen så att du får känna personlighet, inspireras och få tips för din egen vardag med hästar.
Det är äntligen vår och utesäsongen är på gång. Vad är då inte bättre än massor av inspiration och tips för att få upp självförtroendet, komma ur sin comfort zone och ta sig upp ur svackor? Det finns en person som är proffs på det här, nämligen den energisprulande Johanna Lasnack från Ryttarinspiration. Vi belyser också varför det är så viktigt att ha rätt team omkring sig och hur man skapar ett personligt system som verkligen fungerar. Och dessutom, vad är ett system? Hej Johanna, välkommen till podden.
Tack så jättemycket.
Kul att ha dig här. Jag vet ju att våra lyssnare uppskattar otroligt mycket när de får höra sådana här inspirerande avsnitt där de själva kan ta till sig det vi pratar om och använda i sitt vardagsliv med hästar. Och det är ju egentligen precis vad du gör. Du driver någonting som heter Ryttarinspiration. Kan du inte berätta vad det är för någonting?
Ryttarinspiration är en sida som inspirerar, kort sagt. Finns på Facebook och även Instagram. Och jag åker runt i Sverige till olika ridklubbar, föreningar och föreläser om att tro på sig själv, hantera misslyckande, behålla fokus och så vidare. Jag jobbar också som mental coach och har några adepter som jag coachar just inom samma ämne.
Okej. Var detta någonting som du själv började med eller hur har intresset vuxit fram?
Att jobba mentalt, det började rätt så tidigt när jag gick på högstadiet och jag hade väldigt, väldigt dåliga betyg, rätt så tråkig attityd, jag var kaxig och jag var väldigt omotiverad till att göra saker. Någonstans när jag började på gymnasiet där så insåg jag att det är faktiskt jag själv som har ansvar för mitt liv och mina resultat, så jag bestämde mig där för att när jag går ut gymnasiet så ska jag ha alla MVG. Och där började jag lyssna på lite föreläsare, läsa böcker och börja jobba mentalt och insåg att det gör väldigt, väldigt mycket. Jag gick inte ut med alla MVG, men nästan. Och då började jag tro på mig själv väldigt mycket. Och då började jag också använda den mentala biten med min häst som jag hade lite problem med då. Mm. Lärde mig hur jag skulle fokusera och så vidare. Och det har hjälpt mig. Så det är det jag vill inspirera andra att också kunna göra, så att säga.
Mm. När var då detta? När började du med Ryttarinspiration?
Den 15 oktober 2013, för att vara exakt, så slog det mig när jag satt och hade en middag med en kompis. Mm. När jag kom hem så jag bodde hemma då under den tiden. Och jag satt där på mitt flickrum, minns jag, och kunde inte släppa den här idén. Jag tänkte att jag vill på något sätt slå ihop ridningen och den mentala biten och få ut det på något sätt. Och visste inte hur jag skulle göra, men så tänkte jag att jag startar en sida på Facebook. Så jag gjorde det. Jag satt och väntade där på att någon skulle lajka, och en timme gick men ingen hade lajkat, 2 timmar gick, ingen hade fortfarande lajkat, 8 timmar gick, ingen hade fortfarande lajkat. Jag var tvungen att gå och lägga mig, så jag gick och la mig, gick upp, när jag vaknade fortfarande ingen som hade lajkat, men så framåt lugn så kom det en lajk, och på den vägen så är det.
Ja. Hur blev det bemött då sen efter det, när det började rulla in likes?
Från följarna har det bara varit väl bemött, det måste jag säga. Sen från min omgivning, mina närmsta vänner var kanske inte jättepeppande. Speciellt faktiskt min bästa vän var en av dem som inte direkt trodde på idén. Och som har varit, men hon är alltid ärlig och det uppskattar jag. Men hon har varit lite svår längs vägen.
Okej. Okay.
Men nu på senare tid såklart så stöttar hon mig och förstår att det här var kanske en rätt så bra idé ändå.
Så hon var lite kritisk mot dig ändå?
Hon var väldigt kritisk just till sidan, och även, jag kommer ihåg, 1,5 år in i bilden då, när de här peppanbanden kom som finns då på Ryttarinspektions hemsida. Och hon mobbade mig för att jag kunde använda dem till att skjuta myggor, tyckte hon.
Ja.
Men sen för faktiskt bara 1,5 år sedan, så hon jobbar också med mig på mitt jobb, så träffades vi och hon såg de här armbanden och frågade faktiskt om hon kunde få ett armband. Och det var så här stor känsla, stort kapitel för mig i Ryttarinspektions karriär, att hon faktiskt förstod vad det innebar och ville vara en del av det.
Mm. Så det peppade dig nästan ännu mer när någon kanske tryckte på lite?
Ja, absolut. Jag har alltid haft den egenskapen att jag vill bara visa. Om det är någon som inte tror på det, så vill jag bara bevisa det.
Ja. Hur har du sen växt och fångat intresse? Jag tänker på de sociala medierna då.
Som sagt så började det ju på Facebook. Bara kort därefter så blev det Instagram. Det är ju ofta, det är där som de flesta hänger, och då kände jag att då det är där jag får börja. Mm. Och jag tror att min framgång med Ryttarinspektion har byggt mycket på att jag har haft ett system som mina följare kan känna igen sig i. Att från dag ett så har jag bestämt mig för att varje dag 6 på morgonen så ska det vara ett inspirerande inlägg. Så att man vet om att där alltid är.
Okay.
Så har jag jobbat mycket med sociala medierna. Att jag har försökt ge någonting till mina följare av värde. Och att de kan faktiskt lita på att där alltid finns någonting att hämta.
Mm. Och sen har du fortsatt, eller det kommer en gång om dagen som det är nu?
Som det är nu så kommer det alltid ett inlägg oavsett 6 på morgonen. Mm. Och sen så fylls ju de här inläggen ut såklart. Ibland kan det vara 3 gånger om dagen, ibland kan det vara 2. Med filmer och texter och bilder och så vidare.
Mm. Jag vet ju att många av dina klipp, de är lite sådana här komiska videos. Där ryttarna kan känna igen sig och skratta lite grann. Har detta varit ett lockbete då för att ta till sig följare, eller vad har tanken varit med dem?
Från början ska jag helt ärligt säga att nej. Från början så bottnade mycket i att jag var väldigt rädd att stå inför kameran. Så att jag fick bara en idé, jag kommer ihåg, jag var på väg hem från en tävling och det hade gått så himla bra och jag kände att nu leker livet. Mm. Men så bara slog det mig att bara förra veckan så satt jag här och grät för att jag var frustrerad. Och då kom den här första idén att det här måste ju vara mer än jag som känner igen mig i det här. Och då kom den här första idén till den här videon som handlar just om att hur det känns att åka hem från en tävling när det har gått bra versus dåligt då. Så jag spelade in den och fick ett väldigt bra gensvar från följarna. Förstod att folk kände igen sig, så att jag började komma på mig själv. Hjärnan startade där någonstans på mig, att jag kom på hela tiden nya saker som man kunde känna igen sig i. Och igenkänningshumor är ju absolut någonting som uppskattas. Så sen har det fortsatt. Och just nu så egentligen har det aldrig varit att jag vill ha. Det är klart att jag vill ha mycket följare, det är jätteroligt. Och jag är fantastiskt tacksam för dem jag har idag. Men det har liksom inte varit det som har drivit, utan det har varit just att få göra någonting roligt och av värde.
Mm. Nu när du har vuxit och blivit så pass stor i de sociala medierna, vad betyder de för dig idag?
de betyder väldigt, väldigt mycket. Mm. Dels för att jag får göra det som jag tycker om. Att jag kan bidra med inspiration till andra. Och sen så om man tänker vad de bara har betytt för mig, så har de även hjälpt mig när jag har haft jobbiga perioder i livet. Så har Ryttarinspirationssida även hjälpt mig att fortsätta. Under tiden, precis innan jag startade Ryttarinspiration, så förlorade jag min storhäst som jag hade haft i många år och gjort stora framgångar på. Och det var väldigt, väldigt tufft. Jag hade ingen ekonomi att kunna skaffa någon egen och så vidare. Och det kändes väldigt mörkt. Och då var jag nästan tvungen att inspirera mig själv varje dag för följarnas skull. Jag menar, jag kunde inte sluta lägga upp citat bara för att jag mådde dåligt. Så att det var mitt ansvar. Och det gjorde nog att jag kom loss någonstans och det vände.
Mm. Och vad tror du att du betyder för följarna idag när de ser dina inlägg på Facebook och Instagram?
Oj, det är så svårt att svara på. Men jag såklart så förstår jag att de är uppskattade om man tittar på att det är många som kommenterar och likar och sådär.
Mm.
Men det som jag förstår mest är när jag kanske får meddelande från personer som tackar en och berättar alltså väldigt djupa historier om sitt liv, att det har varit väldigt tufft och hur man har kunnat någonstans hjälpa dem att komma på rätt bana. Och då förstår man att det jag gör har ett stort värde för många och det räcker för mig.
Såklart. Hur tror du vi ryttare påverkas av sociala medier för övrigt? Det är ju en viss press det där att man ska lägga ut bilder och skriva om hur det har gått och framgångar och sådär. Tror du vi är pressade av sociala medier?
Absolut. Det tror jag, det är en jättestor behov. Det märker jag även på mina adepter som jag coachar, att just sociala medier är en stor bit. Av, och inte bara om man tänker Facebook, Instagram och Snapchat och allt, utan även ekip kan vara en pressat forum.
Mm.
För att man går och jämför sig med andra, deras resultat, man kollar startlistor, ska hon vara med och så vidare. Sen så tror jag det är viktigt att komma ihåg, det är väldigt svårt, speciellt ju yngre man är kanske, men väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att vi alla människor, vi vill ju visa vår bästa sida utåt, så är det med mig också, så är det med dig.
Mm.
Och vi är väldigt duktiga på att plocka bort den geggiga bananasåsen från bilden när vi ska ta en bild. Och försöka ha det lite grann i huvudet, att se utanför ramarna, man bara tänker på sig själv, vad hade jag själv gjort, och så försöka rasera den där bilden som finns och försöka fokusera på sig själv.
Mm. Du är själv hoppryttare och tävlar en del. Hur har den här ryttarinspirationen påverkat din egen ridning?
Väldigt mycket. Jag var väldigt nervös förut innan jag hade börjat jobba mentalt, och jag kom till tävling och visste egentligen inte vad det var jag skulle göra.
Nej.
När jag åkte hemifrån så visste jag, men när jag kom dit så var allt borta. Så att ha hittat ett mentalt system har betydit väldigt mycket för mig. Att jag har lärt mig att planera, förbereda mig mentalt innan, lagt upp en plan på vad det egentligen ska göra.
Mm.
Det har hjälpt mig jättemycket. Och även att behålla fokus och sen kunna komma tillbaka till fokus som jag tappade. Och det är, för att ta ett exempel, så lärde jag mig att visualisera innan jag skulle rida banan. Att jag efter att jag hade gått banan kunde gå avskilt till ett hörn, ställa mig 5 minuter och rida banan mentalt i huvudet.
Mm.
Och inte bara så att ettan är blå och tvåan är gul och trean är grön, utan att jag verkligen med hela min kropp kände hur jag satt med ändan i sadeln, hur jag satt med tyglarna i händerna och nästan hur vinden blåste i huvudet på mig. Och så red jag exakt med den galoppen jag ville ha till nummer 1. Så hur jag tittade på nummer 2. Red den där stadiga 5 galoppsprången till 3:an och så vidare. För då hade jag redan förberett hjärnan på vad det var jag skulle göra. Och då hjälpte det mig när jag kom in. Och det är någonting jag jobbar väldigt mycket med också när det gäller mina elever.
Mm. Och vilka skillnader har du då fått i din egen ridning och ditt eget tävlande?
Just bara det att jag kan komma till tävling och vara fokuserad och bry mig inte jättemycket om vad det är som händer. Att kanske att jag rider på framhoppningen och ska ta det där sista räcket och någon rider precis i vägen för mig så jag måste göra halt och avbryta. Det hade förut gjort mig väldigt irriterad och mina första kommentarer i huvudet hade varit, men gud hur svårt det kan det vara? Kan det vara? Jag skrek faktiskt räcke, hallå, så hade jag skrikit räcke nästa gång jag kom att hallå, flytta på er. Men nu är det mer så att, ja men okej, jag gör halt här och så tar vi det igen och så går in i bubblan direkt. Förut kunde jag inte komma tillbaka till bubblan.
Nej. Härligt. Men de här knepen då när du ställer dig i ett hörn och memorerar en bana till exempel. Märker du liksom att andra tittar på dig då? Är du någon enskild liten enstöring som sticker iväg? Eller?
Alltså förr tyckte jag det var väldigt jobbigt. Alltså är det så att jag har mycket tid så kan jag lika bra gå in på toaletten eller sätta mig i lastbilen eller i bilen eller... Sådär. Men vet jag att någon står och håller min häst kanske på framhoppningen och sådär, så måste jag ta mig den tiden för jag vet det betyder mer för mig att göra det än vad folk tycker. Mm. Och jag menar, man tror att alla tänker så mycket på vad man gör men alla har så mycket med sitt eget och det är också någonting som jag tror man ska tänka mycket på. Att jag menar, folk bryr sig inte så mycket som man tror. Och att jag står där och blundar, vad är grejen?
Nej.
Det är mer bara att jag visar att jag tar min sport på allvar och vill göra bra ifrån mig.
Ja. Men du har känt sen efter det du började med det att resultaten har också ändrat sig, eller?
Absolut, Gud, ja. Absolut.
Härligt. Men var får du din inspiration ifrån? För att du är en inspirationskälla själv. Men var hämtar du din inspiration ifrån?
Jag... tycker det är en jättesvår fråga för att jag tror att jag har försökt skapa någonting, alltså mitt liv så att jag försöker vara inspirerad, alltså inte inspirerad hela tiden, men att jag tillåter mig att vara trött, jag tillåter mig ta en timeout om jag behöver, jag tillåter mig stänga av mobilen om jag behöver. Sen när jag försöker hitta inspiration så tittar jag på mycket YouTube-klipp. Jag kan lyssna på intervjuer från både ryttare, entreprenörer, kända människor. Jag läser mycket böcker. Jag går på föreläsningar, försöker hålla mig uppdaterad. Det finns mycket på internet också. Människor som har haft det väldigt tufft och sen tagit sig upp därifrån. Så att när jag känner att fasen, allting är på väg ut för nu och det känns jättetufft. Då kan det också hjälpa att läsa om någon som har varit i ungefär samma situation.
Ja. Hur viktigt tycker du det är att ha en förebild?
Jag har väl fram till nu inte själv haft någon jättestor förebild. Så att det kan väl bevisa att man kan göra det utan en förebild, absolut. Men jag tror också det är väldigt viktigt att ha det. Ha någon man ser upp till, som man kan titta på, som har gjort det som jag vill göra. För kan den personen med sin kropp, sina armar, sina ben göra det så kan jag också. Mm. Och då kan det vara rätt så vettigt att lyssna på den personen och se hur har den gjort, hur tänker han eller hon här. Och också en sak när man kanske inte är med sin förebild att man kan tänka, ja, men hur hade han eller hon gjort i den här situationen?
Mm.
Det kan hjälpa mig jättemånga gånger att jag tänker på, men om jag behöver typ strategiknep eller fokusknep eller ekonomiknep eller vad det nu kan vara, så går jag till en förebild jag har inom ämnet och bara, men hur hade den här personen gjort? Så kan det hjälpa mig att lösa upp min tankebana, ta ett beslut.
Mm. Vad är det vanligaste problemet, om man får säga så, när de kommer till dina föreläsningar?
Jag tror att det absolut största problemet är... att man har svårt att fokusera på tävling. Och framför allt på framhoppningen.
Okay.
Och jag tror att det är lite olika på var jag kommer. För pratar man kanske med någon som är lite yngre och kanske inte är på den absolut högsta nivån, så handlar det mycket om vem det är som sitter på läktaren. Och man tänker att hon rider så himla bra. Åh, den ponen är så söt. Och man blir arg för mamma och pappa säger någonting och sådär. Och det blir stökigt. Så då är det mycket fokus, mycket vad andra säger och sådär. Mm. Rädslan för att misslyckas. Sen kommer man upp lite grann på de som rider lite större och där, så är det mycket, väldigt mycket små saker inne på banan, att man kan tappa fokus lite grann omedvetet och då får man jobba på lite mer detaljnivå. Mm. Och det är väldigt individuellt vad det kan vara. Hjärnspöken också är en annan.
Mm. Mycket handlar ju om glädje och energi och sådär när du föreläser. Är du så som person också?
Det är jag nu. Har varit det under väldigt många år. Och jag utvecklas ju också ständigt och blir såklart både... Ja, men jag utvecklas och blir bättre på saker och ting och hittar nya egenskaper hos mig själv hela tiden. Men ja, så som jag är utåt på sociala medier och på mina föreläsningar är jag själv. För det är ju också någonting jag som... Eller det är någonting som har varit ett mål eller en eftersträvan för mig att alltid vara samma. Oavsett om jag är på scen eller av scen, om lampan är tänd eller lampan är släckt, att jag alltid är samma. För att är jag det så behöver jag inte oroa mig så mycket. Att jag försöker vara sann mot mig själv. För jag är sann mot mig själv så kan jag vara det åt andra också. Men jag har inte alltid varit så här såklart. Jag har fått jobba väldigt mycket. Ändrat inställning, ändrat och pushat mig själv och gått utanför min comfort zone oändligt många gånger för att våga också vara så här.
Mm. För hur viktig del är det med glädje och humor och sånt där när man ska jobba med sig själv?
Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt att inte ta allting för blodigt.
Mm.
Sen är det också upp till, eller det är från person till person. Vissa har enklare för att ha humor och kanske inte ta saker seriöst. Då behöver man fokusera på att vara seriös. Men de flesta tar saker och ting väldigt, väldigt, väldigt allvarligt. Och då måste man försöka lätta upp det med lite humor.
Mm. Hur mycket känner våra hästar när man som ryttare är självsäker och tror på sig själv?
De känner det direkt. Mm. Våra hästar är ju vår spegel. Och det är också någonting som vi omedvetet gör på tävling. Och som vi ibland inte kan greppa själva. Att vi ändrar oss när vi kommer till tävling. Och det räcker att vi tänker annorlunda tankar, blir spända, nervösa, så känner vår häst det. För vi måste också komma ihåg att vår häst, vi kan inte prata med den med vår röst och säga så här är det, utan den känner våra ben, den känner av läget, energier. Och så fort vi då gör någonting lite annorlunda gentemot det vi brukar, så känner den det direkt. Och det är då vi brukar säga, han kände så spänd på framhoppningen, han var så himla stel på framridningen,
ja.
För att vi har ändrat oss. Så att försöka ha ett system också med sin häst. Att alltid vara samma, göra samma. Likadant som man gör hemma, som på tävling. Som om det är en lokal tävling, som om det är en internationell tävling. Har ingen betydelse. För att gör man alltid samma så skapar det trygghet. Både för mig själv, för min häst och oss tillsammans som team.
Mm. Du vill ju fokusera mycket på det här med självsäkerhet och att gå sin egen väg. Hur ska man då tänka för att bryta de här tankebanorna och inte bara följa strömmen?
Jag tror att det beror väl lite grann på vad det är man vill göra. Men framförallt så ska man försöka tänka ut vad det egentligen är man själv vill. För jag tror att vi ofta gör saker och ting som vi kanske egentligen inte vill. Kanske som någon har sagt åt oss att göra. Och ibland kanske vi till och med låter bli att göra det där vi verkligen, verkligen vill. För att vi är rädda för vad andra människor ska säga om vi gör det där. Eller ibland rädda för att misslyckas. Men då brukar jag säga på mina föreläsningar att vår tid, den är ju, det är inget nytt, men den är ju faktiskt begränsad. Vi har inte all tid i världen. Och den här tiden vi har i livet, närmare bestämt 876 000 timmar, om vi blir 100 år då.
Ja.
Den här tiden kommer att passera oavsett om vi vill det eller inte. Och vill jag då när jag, detta är lite grovt och djupt, men när jag ligger på min dödsbädd där, vill jag då säga att jag är glad att jag gjorde det här? Eller vill jag ligga där och säga att vad jag önskar att jag gjorde det här?
Just det.
Mm. Så det är så jag försöker tänka när man vill, gör man det här för sig själv eller gör man det för andra?
Mm.
Och just det här att folk bryr sig inte så mycket som man tror. Och är det viktigare att göra sig själv lycklig än att göra andra lyckliga? Jag vet inte. Jag tror bara att man kan göra andra lyckliga också och nöjda, men då måste man börja med sig själv.
Många upplever ju obehag när de då kommer till den där gränsen och går utanför komfortzonen. Hur tycker du man ska göra för att ta det där klivet över och kunna utvecklas där?
Jag kan bara tänka på mig själv och hur jag har gjort. Och jag vet som de absolut största idrottsmännen gör och största entreprenörerna och stora människor så här som har gjort stora saker. Det är att göra det oavsett. Nu låter jag hård, men det finns inga genvägar. Det gör tyvärr inte det. Man kan få hjälp såklart, man kan ha en coach, man kan få stöttning och så vidare. Men det handlar faktiskt om att göra det när man känner att man inte vågar. Det är då man ska göra det. Därför det är då vi kommer att utvecklas, bli bättre och så vidare. Det var ju inte naturligt för mig till exempel att stå på en scen så som jag gör nu. Jag skolkar i skolan. Jag var livrädd att prata inför människor för jag samma hela tiden. Okay. Så jag hörde liksom inte, folk hörde inte vad jag sa, jag hörde inte ens vad jag själv sa. Så att jag var livrädd för det. Men någonstans så tvingade jag mig själv att göra det oavsett. Och hjärnan och kroppen funkar lite grann precis som våra muskler, att ju mer vi tränar dem, desto mer vi gör det jobbiga, desto större blir musklerna, desto större blir vi själva. Så att det handlar bara om att göra det. Det behöver inte vara något drastiskt, bara göra någonting litet. Litet i rätt riktning. Så tar man nästa steg imorgon och så vidare, så bygger man på det. Man behöver inte förändras radikalt över en natt eller en vecka eller inte ett år heller, utan man får låta det ta tid.
Och det gjorde du alltså så. Du tog dig i kragen och gick upp på scenen ändå.
Jag gjorde det.
Och misslyckades du på vägen då, så du druttade tillbaka, eller du kom lite längre varje gång?
Jag kom nog omedvetet lite längre varje gång. Det var inget jag märkte då. Och det tror jag inte man gör heller. Utan man tänker bara, det här är åt helvete jobbigt. För det är det. Och det var det för mig också. Men jag kände så här att okej. Och jag tror det är viktigt också som idrottsmänniska, när man gör saker, att om jag misslyckas, vad är det värsta som kan hända? Och då måste man någonstans måla upp också scenariet. Vad är det som kan hända? Vad är det jag är rädd för? Kanon, det är det här. För mig var det att komma av mig. Då visste jag att okej, att komma av mig är min största rädsla. Att börja stamma är också en rädsla. Tänkte att om jag kommer av mig, hur ska jag göra då? Okej, men jag har mitt manus här. Det är okej, gå ner och kolla i papporna. Så då visste jag att då kan jag göra det. Om jag börjar stamma så behöver jag bara ta ett djupt andetag och bara vänta några sekunder. Sekunder som publiken inte kommer att märka, men som jag behöver då för att komma tillbaka. Och då visste jag att tappar jag mig så har jag min räddning, jag har ett verktyg. Så samma sak är det med allt vi tar oss för. Var inte rädd för att tänka på vad det värsta är som kan hända. Vad är det som kan hända? Och sen så försök hitta ett verktyg för att lösa det. Så har du någonting att sätta dig tillbaka på.
En del ryttare har svårt att liksom vänta och de tycker inte det går tillräckligt snabbt för att få ett resultat till exempel. Hur lång är en förändringstid när man börjar tänka lite på nytt?
Det har pratats väldigt mycket om man kollar forskning och så vidare, allt från 21 dagar till 3 månader. Så att jag vet faktiskt inte, och jag tror inte egentligen det finns något svar. Men jag brukar ta ett år ungefär som ett mått. Och när jag pratar om förändring och att just våga göra någonting litet under en längre tid. För det är just det som för då framgång. Och det handlar om att göra, om vi tar ett år som ett exempel, det handlar om att göra något så litet varje dag, så enkelt att göra så det är lika enkelt att inte göra, så vi gör ofta inte det. Men tar vi då ett exempel, till exempel om jag vill få en bättre sits, så kanske jag ska träna på att rida utan stigbyglar till exempel. Och i vanliga fall brukar man kanske gå ut stenhårt och bara yes, nu ska jag få bra sits. Så ser jag, rider utan stigbyglar 20 minuter första dagen, 20 minuter andra dagen. Sen är träningsverk, så jag rider 15 minuter, 10 minuter, 5 minuter. Och så efter 2 veckor så gör jag inte det längre. Men istället för att gå in i den fällan så att man tar, säg 5 minuter. Så 5 enkla minuter varje dag och släpper stigbyglarna under ett år. Och gör jag det så kommer ju såklart min sits se väldigt mycket annorlunda ut efter ett år. Rätt så ordentligt. Och vad har jag gjort för att förtjäna det resultatet? Egentligen inte mycket. Jag har ridit 5 minuter varje dag. Det är så enkelt att göra, så det är precis lika enkelt att inte göra. Så ofta gör vi inte det. För vi tänker att 5 minuter, vad gör det? Nej, det gör ju ingenting idag eller imorgon eller om en vecka. Men över tid så gör det. Och det är det som är som är nyckeln, att våga vänta på processen, för processen kommer. Gör jag jobbet så kommer det. För det kommer aldrig ske över en natt. Det gör det bara på film.
Man måste vara väldigt tålmodig med andra ord.
Tålmodig och beslutsam. Men inte, behöver inte pressa sig så extremt hårt alla gånger. Utan som sagt, bara gör någonting litet. Känner du inte för att gå ut och rida idag, som du har sagt, gör det ändå.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Känner du inte för att mocka hagen, som du sa? Nej, men mocka inte hela hagen, men gå ut och gör en liten del så du gör något i rätt riktning i alla fall.
Just det. Det här handlar ju mycket om att göra saker för sig själv och inte vad andra tycker. Vad har andras åsikter för påverkan på våra prestationer och hur vi agerar, tror du?
Jättestor. Väldigt, väldigt stor. Och det är ofta andra människors åsikter som begränsar oss och inte vågar ta det där steget till och kanske göra det där som jag verkligen vill. Och det är också någonting jag brukar prata om, att för det kommer ju alltid finnas människor som inte tycker som vi eller stöttar oss. Och det kommer alltid finnas människor som tycker att vi är för unga eller för gamla, för långa, för korta, för smala, för tjocka, för tajta ridbyxor.
Mm.
Men att när någon säger någonting, innan man lyssnar, titta på personen först. Har personen gjort det jag vill? Oftast inte. Därför att hade personen gjort det, så hade den personen aldrig talat om för mig att jag inte kan eller borde. För personen hade ju själv varit ett exempel på att det faktiskt gick.
Mm.
Så ofta personer då som säger att man inte kan eller borde kanske är personer som själv aldrig hade vågat göra det jag vill. Och vill tala om för mig att jag inte kan eller borde. För att det finns ett språk, eller ett ordspråk, som heter Jag vill gärna att det ska gå bra för min omgivning så länge inte det går bättre för dem än för mig själv. Och det är lite så, tyvärr. Så att innan man lyssnar, titta på personen. Om den har gjort det. Är den här personen vettig att ta råd ifrån? Är den inte det, så det är precis lika löjligt som att säga att om jag vill bli hockeyproffs, då går jag inte till en golfspelare och ber om råd. Så att man kan också tänka på den här personen som står och säger till mig att jag inte kan eller borde. Det är ju inte ens den personen som ska göra jobbet. Det är ju inte det. Det är ju inte den personen som ska gå upp 5 på morgonen, åka till stallet, fodra alla hästar, mocka alla boxar, packa allting, åka till tävling, 3 timmar, passera 2 minuter, åka 3 timmar hem igen, mocka resten av boxarna, åka hem, göra läxorna, sova några få timmar, gå upp igen, göra läxorna, så man inte hann kvällen innan, åka till skolan och så dem igen. Det är inte den. Så att innan man lyssnar nästa gång så tänk, vem är det att ta råd ifrån? Då är det väldigt viktigt att komma in, som vi pratade lite grann om, att ha en förebild. Titta på den personen, hur gör den? Det är kanske den personen jag ska ta råd ifrån som har gjort det jag vill. Inte någon annan. Mm.
Men när man då går in och fokuserar lite mer på sig själv då, då kanske man blir lite rädd för att vara lite för divig eller lite för självupptagen och sådär. Hur ska man tänka där för att få balans?
Oj, det var en väldigt, väldigt svår fråga. Jag tror inte att det hör till samma sak riktigt. Som jag sa lite grann tidigare, så tror jag det är viktigt att man tar hand om sig själv innan man kan göra det om någon annan. Mm. Jag tror det är viktigt att vara ödmjuk mot sig själv innan man kan vara ödmjuk mot någon annan och så vidare. Så är jag ärlig mot mig själv och jag är ödmjuk, jag är tacksam för det jag har och så vidare, och gör mitt bästa varje dag med det jag har, även om jag kanske önskar att jag hade annorlunda, så tror jag att det är väldigt svårt att uppfatta som divig, utan tvärtom, att man är fokuserad på det man ska göra och är ödmjuk inför andra och det man lyckas med.
Mm.
Och så vidare. För vi får inte glömma att alla människor är så himla olika. Vi i vår sport, vi har så många olika förutsättningar. Någon kanske har en häst och önskar att de hade 2. Någon kanske inte har en häst ens. Någon har en stöttande familj som bara sponsrar och fixar och skjutsar och lämnar och hämtar och sponsrar. Och någon kanske inte har det. Så det har faktiskt ingen betydelse vem som har varit. Utan vad som har betydelse är vad man gör med det man har. Liksom, just nu.
De gångerna man känner att man behöver den här inspirationen som mest, det brukar ju vara när man är nere i svackor och har lite dåligt självförtroende. Vilka är dina bästa tips för att liksom kunna boosta sig lite själv?
Jag tror att det är väldigt viktigt att titta tillbaka på vad det är man egentligen har gjort fram till idag.
Mm.
Vilken resa är det jag har gjort? Vad är det egentligen jag har lyckats med? För ofta glömmer vi det när vi hela tiden är på väg mot nya mål och nya resultat hela tiden. Men titta, vad är det faktiskt jag har gjort? Och sen så är det en del av livet, en del av ridningen, att ha de här svackorna. Och det är ju som så här att vi alla människor har de svackorna. Och skillnaden mellan de som lyckas och de som inte lyckas, det är faktiskt vad man gör i svackorna. Väljer man att sätta sig ner på golvet och tycka synd om sig själv eller säga att det här kommer aldrig funka, eller väljer att faktiskt lära mig någonting av den här situationen? För att när man lär sig någonting av det, så innebär det att dels så har jag någonting att jobba med, så jag kanske kan bryta tankemönstret och bara, men vad är det jag behöver göra för att bli bättre, för att klara det här till nästa gång?
Mm.
Och så kan det sporra en lite grann. För det är ju så att alla människor är bra i medgång.
Mm.
Skillnaden är vad man gör i motgång, och se misslyckanden och motgångarna som en lärdom, och försök. Jag brukar se misslyckanden lite grann som en hoppbana.
Okay.
Om vi säger att vi börjar på 1 och målet är nummer 10.
Mm.
Så för att kunna hoppa i mål, rida i mål, så måste vi hoppa alla 10 hinderna. Inte felfritt alla gånger, men vi måste ta oss igenom dem. Och hoppar vi då 1, 2, 3 och sen ser vi 4 som är den där stora breda parallella, också en ursväng som vi blir rädda för, så kan vi ju inte bara vända förbi den och hoppa 5.
Nej.
Utan vi måste hoppa 4 också. För gör vi inte det, så blir vi uteslutna. Då kommer vi inte i mål.
Nej.
Så att ta oss över den där oxen. Vi behöver inte hoppa den felfritt, men så länge vi försöker hoppa den och göra det så bra som möjligt. Och vi behöver inte lyckas första gången vi har fler försök på oss. Men bara man inte vänder ifrån, utan hoppar över.
Mm. Inte se det som sista gången man ska göra någonting heller.
Precis.
Mm. Hur mycket måste man jobba med tankarna själv? Jag tänker omgivningen påverkar väl en hel del. Familjen och hästarna och tränaren. Och hur mycket hjälp behöver man utifrån?
Jag tror det är väldigt viktigt att ha en familj och en vänskapskrets som kanske inte alla gånger stöttar. Självklart önskar man ju att det var så, och det är ju det mest optimala. Men att man i alla fall försöker ha en familj som har förståelse för det man gör. För vår sport har väldigt mycket tid, och familj, både man pappa och syskon, ja, barn om man har det, eller speciellt sambo då, kan ju bli rätt så drabbade av... Ja, men bara, nu blir det lite humor, men att man kommer sent till middagen, eller att man säger att man kommer så gör man inte det för 4 timmar senare. Det krävs ju tålamod.
Ja.
Men att man har förståelse för sin... Att omgivningen har förståelse för det man gör tror jag är viktigt.
Mm.
Och sen att man har en tränare som man ser upp till, som tror på en när man själv kanske inte tror på en. Så att man omger sig med bra människor. Människor som kanske till och med är lite bättre än vad jag är. Inte som människa, men som på det jag vill bli bra på. För när jag är med människor som är bättre än mig själv i inspirerande miljöer, så blir jag ju bättre själv.
Mm.
Det kan vi bara tänka när vi till exempel är på Falsterbo eller Skandinavien eller Friends. Att man blir ju inspirerad, och när man kommer hem så strider man ju lite bättre.
Ja, visst.
För att man har varit i den här miljön som inspirerar.
Ja. Misslyckanden är inte motsatsen till framgång. Det är en del av den. Det är ett citat från dig. Men varför är vi då egentligen så rädda för att misslyckas?
Jag tror att det handlar... Där kommer väl lite grann av det här sociala medierna in också.
Mm.
Att man vill inte att omgivningen ska se att man har misslyckats. För man känner att det kanske är pinsamt, att det är lite skamset. Att man vill ju faktiskt kunna leverera sådär som de kanske de andra gör. Så jag tror att det kan vara någonting som har med rädslan att göra. Också att man inte känner att man är bra nog. Man tog sig faktiskt an den här uppgiften, man ville göra sitt bästa, men så lyckades man inte. Och då, det är ju faktiskt som så här att hästarna för oss, det är ju livet. Och funkar det inte där, så vad ska jag då vara bra på? Det blir väldigt tufft när det går dåligt i vår sport som vi tycker om så mycket.
Ja.
Så att man känner sig misslyckad och så vidare själv. Men jag tror det är viktigt att försöka hålla isär sig själv och sen prestationen. För prestationen är ju en sak. Att jag blev utesluten på det där hindret, det är en sak. Men jag är ju inte misslyckad för det. Utan det jag gjorde var kanske ett misstag, absolut. Men det var ju någonting jag kunde lära mig av det. För att när vi misslyckas så är det en lärdom. Vi lär oss någonting.
Mm.
För hade jag vetat vad det var jag skulle göra, så hade jag ju gjort det.
Just det.
Och nu gjorde jag inte det här fallet. Det innebär att jag måste lära mig någonting för att kunna klara det nästa gång. Så att försöka tänka så när man har...
Att man faktiskt kommer vidare när man gör ett misstag.
Absolut. Ju fler misstag vi stöter på, desto närmare kommer vi i mål. Om vi ser dem som lärdomar och inte som misslyckanden.
Mm.
Det finns ett väldigt bra citat som på engelska låter: sometimes you win, sometimes you learn. Alltså ibland vinner du, ibland lär du dig.
Mm.
Det är inte sometimes you win, sometimes you misslyckas. Så försök se misslyckanden som lärdomar. Ju förr vi kan se dem som lärdomar, lära oss någonting av det, desto snabbare kan vi komma till våra mål.
Ja. Och om vi då pratar framgång istället, när man då kommer in i ett flow liksom, och det börjar gå bra, så går det bra nästa gång också, och man växer ju lite som person. Men vad är det egentligen som gör att vi omedvetet håller oss där uppe på toppen?
Jag tror att det börjar mycket längre bak. Att man faktiskt har skapat något form av system för både sig själv och hästen. Man har jobbat i det här systemet under lite längre tid. Och under den tiden kanske det inte har känts som att det har gett resultat. Men när vi bygger de här systemen, gör samma saker varje dag och så vidare, så bygger vi en väldigt stadig grund. Och det här är en grund som byggs en stadigt, så har den väldigt svårt för att raseras. Så när vi då upplever att nej men gud, nu går det ju bra hela tiden, nu går det bra hela tiden, så är det ju faktiskt för att vi har jobbat omedvetet i bakgrunden, byggt upp den här grunden, och då har vi den att stå på.
Okej.
Och sen så tror jag också att framgång föder framgång. Ju mer vi kan känna att yes, jag fixar det här, desto starkare som sagt blir våra muskler, och desto enklare är det också att känna självförtroende. När vi känner självförtroende så gör vi bättre, blir bättre, är bättre och så vidare.
Mm. Så det blir liksom en självboost som bara fortsätter.
Precis, en god cirkel.
Många ryttare pratar ju om att ha ett system. Det låter ju väldigt proffsigt. Men jag vet att många yngre inte riktigt förstår vad det innebär. Och vad är ett system för dig?
System finns ju väldigt många olika varianter, och nu fokuserar jag på den mentala eller det mentala systemet. Sen finns det system med i stallet, med tävlingsrutiner och så vidare. Men om vi går in på den mentala biten, och för att ta ett exempel, så kan det vara att man har en rutin. System kan man säga är en rutin, rutiner som bildar trygghet. Och att man har samma rutiner för hästen när man kommer till tävling till exempel. Och att ett system kan vara att man joggar igång hästen, känner på den, galopperar och så vidare. Men sen när man går in på framhoppningen så tar man de där kryssen 2-3 gånger eller vad det nu kan vara. Det har man bestämt innan. Känns det bra så fortsätter man. Man hoppar det där räcket i det systemet man har byggt upp. Så länge det känns bra såklart. Man måste också kunna ändra sig beroende på hur hästen känns givetvis. Man tar den där skrittpausen direkt efter varje hinder. Man tar sin också. Efter man är klar med framhoppningen så går man alltid igenom banan. Man ställer sig i hörnet och tar det där sista. Sen tar man räcket och går in och ställer sig i gången. Och där har jag till exempel ett system att när jag står i gången så kollar jag banan en sista gång bara så snabbt jag kan. Och sen när det är dags för mig att gå in så galopperar jag alltid in. Mm. Så att min häst vet om att jag galopperar alltid in. Mm. Jag galopperar runt lite grann. Om det är någonting jag behöver visa gör jag det. Behöver jag rida in i något hörn gör jag det. Det har jag bestämt innan. Men sen skrittar jag. Och jag skrittar tills jag får startsignal. För då vet han om att när jag startar, när jag börjar galoppera, så är det dags.
Just det.
Och det var någonting som till en början jag inte märkte någon skillnad på. Jag tänkte, men varför ska jag göra det här? Men nu vet både jag och han att okej, när vi gör den där galoppen inne på banan så är det dags. Och jag känner hur hela hästen tänder till. Och detta är bara ett litet exempel på vad ett system kan vara. Men att alltid göra samma, vara samma. Bilda en rutin och en trygghet för mig och min häst. Ett system kan också vara till exempel att visualisera innan banan då, eller när jag har gått banan.
Mm. Nej, det är väl en del att kommunicera med sin häst, för man kan ju inte säga till honom att de här rutinerna vill jag ha, utan du lär honom det systemet och sen använder ni det tillsammans.
Precis. Mm. Det är samma som när man märker kanske när man går i gången när det är eftermiddag eller kväll och alla hästar är inne och man har inte ens börjat prassla med maten ännu, men hästarna vet om att det är mat för att de känner igen rutinerna.
Just det.
Så att det är väldigt, väldigt viktigt. Man lär dem genom att alltid göra samma och vara samma.
Mm. Och i det här så är det ju också jätteviktigt att ha ett team runt omkring sig. Men hur bygger man upp det för att det ska liksom fungera? Att man har människor runt omkring sig som liksom ger positivitet och inte stör för mycket.
Jag minns att när jag var lite mindre så kunde jag fascineras av de som var i team. Jag har väl alltid varit en liten ensamvarg och kanske inte tillhört någon direkt grupp. Men jag kunde känna mig väldigt inspirerad eller nästan lite avundsjuk. Att det fanns människor som kunde arbeta så bra tillsammans. Inte bara kompisgäng utan även team till exempel på tävling och så. Och önskade mig själv ett sådant. Och det började väl med att jag insåg att okej, det är inget jag bara kan skapa på en dag. Jag kan inte bara, du känner läget, du ville vara en del av mitt team. Utan det är någonting under längre tid som man bygger upp i förtroende och så vidare. Så idag så har jag mitt team som är min tränare. Som jag tränar för. Jag har min häst hos honom och vi åker på tävlingar. Och han coachar mig. Även hans sambo då. Som också alltid är med. Och så hästskötaren då. Och vi vet ju precis våra styrkor, våra svagheter. Så att vi känner av att när någon kanske är på dåligt humör och går bra. Att okej, jag kanske inte ska säga någonting nu. Eller ni behöver nog säga det här för att knuffa upp den här personen på rätt spår. Det är sånt som kommer naturligt. Men det här teamet är ju inte någonting som bara har kommit. Utan man börjar med att försöka hänga i miljöer som är inspirerande. Man försöker vara med de personer som man känner att ja, men det här är en person jag får energi av. Mm. Och man successivt börjar dra sig ifrån de umgängena som suger energi. Och det är väldigt svårt också att bara, om man har ett kompisgäng där man känner att de suger energi, att bara slå sig därifrån. För då blir man ju såklart helt plötsligt ensam. Men är man i den situationen, det här är verkligen ett råd till alla som lyssnar på det här, som jag vet många sitter i den situationen, att man känner att man inte är på rätt ställe, kompisarna kanske drar ner en och så vidare, men man vågar inte lämna. Att sedan om då försöka hitta någon annan bredvid. Behåll kompisarna, men hitta någon annan som inspirerar en bredvid. Och så successivt så drar man sig ifrån kanske de vännerna som inte trivs så bra med och gå mot de som inspirerar en. Så att man gör en övergång där. Men att man försöker hitta inspiration på andra sätt. Försöker hänga med andra personer, kanske utanför skolan, i stallet eller vad det nu kan vara. För det gör väldigt mycket.
Tycker du krävs att man har en coach eller en tränare som alltid är väldigt nära en och som regelbundet stöttar? Eller räcker det med till exempel gå på en föreläsning hos dig och få lite inspiration? Hur mycket behöver man liksom för att klara det?
I den absolut bästa världen så självklart så är en coach guld värt. Det kan man inte säga någonting om, men man behöver absolut inte ha det. Och det är så att det är många som inte har möjlighet att ha det, kanske rent ekonomiskt eller tidsmässigt eller vad det nu kan vara. Så att som svar på din fråga där med min föreläsning, jag tror att det kan vara en väldigt bra push i rätt riktning. Att man blir inspirerad, det öppnar möjligheter i hjärnan för att kanske tänka annorlunda, göra annorlunda och på så sätt få nya resultat. Och kanske successivt hitta en coach eller en förebild. Det behöver inte vara en förebild eller en coach inom ridning, utan det kan vara någon annan som inspirerar en. Mm. Det är väldigt, väldigt bra, men absolut, man behöver absolut inte ha det för att lyckas, såklart. Kan man det så är det bra, men det finns väldigt många andra sätt också. Att gå på min föreläsning eller någon annans föreläsning, läsa en bok, titta på inspirerande YouTube-klipp, det kan också räcka långt.
Mm. Vad härligt att höra, för att det känns väl lugnande för de som kanske inte har möjligheter att ha någon tränare där alltid.
Det, absolut.
Det kan ju vara lite svårt.
Jag tror att det är ofta så man tänker att men om jag bara jag hade haft en annan tränare eller en bättre tränare eller bara jag hade haft en coach, det kommer inte funka om jag inte har den här hästen eller vad det nu kan vara.
Mm.
De här tankarna är våra fiender därför att de begränsar oss, därför att grejen är att vi har ofta det vi behöver just nu, men vi utnyttjar kanske inte alltid det på bästa sätt, utan vi är väldigt duktiga på att säga bara när eller bara om. Men grejen är att varje gång vi säger bara när eller bara om och gör det under längre tid, så det enda som händer är att vi spiller tid.
Ja.
Tid som vi kan använda till att faktiskt göra någonting litet varje dag. Till exempel som det här exemplet med att släppa stigbyglarna. Det krävs inte mycket.
Nej.
Men istället för att säga om, när, gör någonting. Och när du gör det bästa av det du har just nu, så kommer du förr eller senare ha blivit så bra så att du kan ta nästa steg upp. Du kommer bli bättre oavsett.
Ja. När du då är ute på din lilla tour och föreläser, var ligger det största intresset? Har du kunnat känna av det från ryttarna?
Ja, jag tror att det föreläsningen som den är i sig tar nog upp det som jag har upplevt de flesta har bekymmer med eller önskar veta mer av. Och det är just det här hur man hanterar misslyckanden. Hur man tar sig upp när det är tufft. Hur man ska tackla när någon säger att jag inte kan eller borde eller det där kommer inte gå. Och även att hur man behåller sitt fokus och om man tappar det, hur kan man komma tillbaka. Det är väl de tre grejerna faktiskt som jag upplever människor eller ryttare, alla människor egentligen behöver höra eller lära sig på något sätt.
Men det är väl lite så att när man är uppe och har framgång och är i ett flow så får man väl inte heller tappa det där. Att man ska inte bara vara motiverad när man är nere i botten och försöka klättra upp, utan man ska väl försöka så smått även när man är i sitt bästa läge att fortsätta inspireras.
Absolut, det är också någonting som jag pratar väldigt mycket om, för det är en sak som man ofta glömmer, och det kan jag också märka med många människor som jag har coachat och så vidare och verkligen hjälpt i de tuffa situationerna, så börjar det gå bra och så kanske de inte tar lika mycket hjälp längre. Nej. Och sen kommer de tillbaka igen när det går dåligt, och det är jätteviktigt som du tar upp där att man faktiskt jobbar med sig själv när det går bra, nästan ännu mer då, för att när det går bra så innebär det att jag gör någonting rätt. Vad är det egentligen jag gör? Och att försöka sätta fingret på det och sen fortsätta göra det och göra det ännu bättre.
Och då måste jag också passa på att fråga, vad är nu dina framtidsplaner för ryttarinspiration, för att du ska utvecklas och komma vidare och sprida dig ännu mer än vad du gör idag?
Planen är att fortsätta hålla föreläsningar så mycket det går, såklart. Nu har det blivit lite begränsat med föreläsningar i och med att det tar mycket tid och jag kan inte säga ja till alla, tyvärr. Men planen ligger i att försöka ha lite mer öppna föreläsningar som jag själv anordnar, som man kan komma till. Göra dem lite större, utveckla mitt material, göra en uppföljning på den föreläsningen jag har idag. Jag håller också på att utveckla en workshop nu som redan är bokad av några, där man kan gå lite djupare i att man är ett mindre antal och så kan man gå in djupare just i de personerna som är med. Det ligger också saker i framtiden som man inte riktigt kan prata om, som fortfarande är inofficiellt. Men jag kan avslöja nästa steg redan nu som kommer att faktiskt lanseras inom max 2 veckor. Och det är att man kommer få möjlighet att kunna ställa frågor till mig när som helst, hur som helst, var som helst ifrån. Via nätet, så att säga, via mobilen. Och den tjänsten kommer upp på hemsidan. Man kommer enkelt kunna gå in på min hemsida, trycka på en länk. Sen så enkelt behöver man bara registrera sig. Det kostar ingenting. Man bara registrerar sig med sitt Facebook-ID. Och sen så kan man då ställa en fråga. Och så kan man få den här frågan besvarad antingen i text, video eller röstmeddelande. Så att det tror jag också kan öppna mycket. Det är någonting som jag tror kan vara väldigt värdefullt, att man får stöttning när det behövs. Man kan ställa den där frågan när man vill och behöver.
När man behöver, ja. Men hur hinner du allting? Jag vet att du är flygvärdinna också. Utöver allting annat, ryttare och inspiratör och allt. Hur hinner du att få ihop det?
Ja, det funkar ju på något sätt. Jag tror det är viktigt att kunna planera. Jag är sämst på att planera, men har fått bli bra på det. Och många kan säga så, men hur orkar du, hur hinner du, och som sagt, hur motiverar du dig och så här. Men ärligt talat så är jag en väldigt lat person i mig själv. Jag tror alla människor är det mer eller mindre, men att man försöker hitta rutiner då för sig själv. Att man, de här sakerna ska göras, det är ingen annan som kommer att göra dem, så det är lika bra att börja. Jag har mycket listor så att jag inte glömmer att mejla den där personen, ringa den där personen, lägga upp det där inlägget, schema för var jag ska vara, när jag ska vara och vem som är min kontaktperson. Men så här. Och sen så har jag ju min häst hos min tränare, vilket är fantastiskt bra. Så om jag måste vara iväg från stallet en dag så rider han honom. Och det är ju nästan bättre för min häst. Därför att han rider ju såklart mycket. bättre än vad jag gör och hästen utvecklas samtidigt. Så att utan den servicen där så tror jag det hade varit väldigt svårt om jag hade behövt till exempel ge alla mål själv, släppa ut och in själv och sådär. Men det får mig slappna av att min häst mår bra oavsett. Sen så vill jag ju såklart kunna fokusera mer på ryttarinspiration. Just nu så är det, slås jag med den här ja, men tiden att vilja göra mer med ryttarinspiration, men så har jag också mitt arbete. Så att på något sätt snart kunna lägga mer på.
Vad är allra roligast tycker du som gör att du lägger all din övriga tid på detta så att säga?
Det är det här att få åka ut och träffa människor, kunna bidra med någonting och se det här hos människor. När man, bara man ser den här blicken, det tänder till någonting i ögonen på någon som sitter i publiken och någon som kanske kommer fram och säger att vet du vad, jag lyssnade på dig för ett halvår sedan och jag var livrädd för att göra det här, men jag gjorde det och det är tack vare de tipsen som jag fick. Och det blir så här, jag blir så glad för den personen, för jag känner en sån kärlek för det. Och sen är det jättekul att jag är den såklart som har kunnat bidra, men det viktigaste är att se skillnaden i personer, i människor. Så det är det som driver mig.
Ja, vi får väl säga det att de som har blivit nyfikna nu får ta sig till dina föreläsningar. Och de hittar man väl på din hemsida?
Absolut. Ja. Där kan man gå in och schemat står alltid där. De flesta föreläsningarna kan man komma på och då kan man bara lägga ett mejl så kan vi ta det därifrån.
Jättebra. Jag tackar så jättemycket Johanna att vi har fått den här pratstunden ihop.
Tack själv.
Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden@tidningenridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.